Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd. Över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede, och med
Lena Ljungdahl här. På andra sidan.
På andra sidan. Som
hello
säger
from the other side.
Ja, lite så. Ja. Jag sitter ju alltså i en så kallad sackosäck. Och det är inte optimalt när man poddar. Men det Nej. Måste bli så eftersom jag också sitter i en garderob.
Ja, jag ser ju en resegarderob i en garderob.
Just det, just det. Ja. Det är också cirka, jag skulle uppskatta det till 47 grader i garderoben. Så det här blir spännande avsnitt.
Jag är lite kall. Ja. Nej, men hörrni, du gör ju det för att du var ju lite studiodebackel. Men det har ju hänt förr. Men nu är vi här. Jag har precis tagit nässpray, som om ungefär 3-5 minuter så har jag fria luftvägar. Men fram tills dess så kommer jag bara kunna andas genom munnen och därmed behöva saliva lite medan jag pratar.
Just det, blir sån här fuktning. Fukt. Ja, du fattar.
Så, då har vi status, var vi liksom rumsspatialt status och även gomstatus.
Just det, just det. Ja. Känns bra.
Idag ska vi prata case torsdag.
Ja.
Och idag är det inte ett case som är liksom 20-30 år gammalt. Utan vi ska bak fan till 1700-talet.
Alltså här kan vi känna oss helt trygga med, tror jag.
Att det inte finns någon anhörig som kommer börja darra på läppen.
Nej, precis. Nej. Men det känns ju bra ändå. Och rättshistoria är ju kul. Alltså riktig rättshistoria.
Ja, det är kul. Men vi har haft en vecka som har löpt emellan förra avsnittet och det här avsnittet.
Alltså det har ju funnits en vecka någonstans. En liten vecka har du gjort. Ja, jädra Lena. Hur pallar de här stora författarna det här liksom tempot? Jag såg Rudberg, Denise Rudberg, hon har två släpp nu. Och hon gjorde någon form av exposé över hur de kommande veckorna ser ut för henne. Alltså hur går det ens?
Jag tror att en del kan ju vara att det inte är så många av dem, och om du pratar de stora författarna, då kanske inte så många av dem jobbar 150% med ett annat jobb också.
Korrekt. Det är sant.
Vi hade boksläpp, vi hade en helt fantastisk bokreleasefest. Det sista ljudligt våra lyssnare hörde av oss var att vi skulle till den och skåla. Och det hände också.
Ja, det gjorde det. Med besked.
Superhärligt häng. Vi konstaterar att vi verkar umgås och känna jävligt mycket skönt folk. För många som sa så här, det är många som går på mycket bokrelease. Bara, fan vad skön stämning det var.
Ja, men det var det. Det var det verkligen. Ljuvliga människor. Tack alla som kom.
Ja, verkligen. Och sen så har vi ju dundrat iväg ut i Sverige. Alltså det är så mycket samtal på så många olika plan.
Ja, det är det. Det är härligt. Och det är ju nu liksom. Det är nu vi får
det är nu. Vi
jobba
vi
in.
Vi vill ju att boken ska få vingar.
Kapital.
Ja, och vi, ja, och gud vad det kostar på. Och nu sitter du i garderob, sen ska du packa din väska. Sen är det på igen den här veckan. Det är inget som helst konstigt.
Nej.
Men skit i det. Många har redan hunnit läsa boken och vi har fått jättefin feedback på de som redan har hunnit dundra igenom Dödens hand. Kul!
Ja, och ni som sitter där hemma och som har läst boken och kanske skrivit oss en rad och tänker att ska jag, det kanske verkar konstigt. Jag skulle bara säga att det gör oss så glada. För att det är just de meddelandena som gör hela den här mödan värd, kan jag säga.
Absolut. Och ni som skriver recensioner på de här olika apparna och jag har också sett att ni sprider på era medier. Vi är superglada för det. För då får ju boken vingar. Och det är också världens bästa. Ni är som en energibar som man trycker i sig när man är så här hungrig så att man har lite underbett.
Just och, det. Man glufsar, som det heter.
Ja, Ja. Exakt.
Ja.
Vi glufsar i oss det här nu när vi sitter och skriver på nästa bok. Och råmanus för den ska ju vara inne i september. Annas min just nu. Nej. Är obetalbar.
Ja, too soon, Lena Ljungdahl. Okay, låt förlåt, mig förlåt. Istället få ta dig till fucking 1700-talet ja. Någon gång.
Ja, låt oss.
Nej, men alltså vi ska avhandla idag en portion äkta rättshistoria. Och ett fall som har omnämnts otroligt mycket. Mycket, mycket mer än vad jag visste och kände till. Leif G.W. Persson, han har uttryckt det som att mordet på Gustav den tredje, ja, operamordet, mordet på operan, mm-hmm. kan jämföras med Palmemordet i meningen att det har skrivits otroligt mycket om det och gjort så mycket utredningsåtgärder tydligen i ärendet som man ju inte hade koll på förrän igår kväll.
Exakt. Men kan jag bara, kommer du ihåg att du och jag och Meta pitchade en programidé för ja, olika, för olika tv-bolag ja. Där vi tänkte köra liksom krim fast mm. krim mash up med tänk historieätarna ish
mm. mm.
men att man går igenom olika allt från Bockstensmannen till häxbränning till det här och då skulle vi köra Gustav III:s mord alltså mordet på opera där då Meta kanske skulle vara klädd som Ankarström
ja.
Och du liksom över konstapeln. Och jag vet inte vem jag skulle vara.
Nej, du skulle ju skicka på mig någon jävla krinolin eller vad det heter.
Ja, 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 just
som,
det.
Som dåtidens
just det.
Kriminal.
Men vem hade inte velat se det? Att vara kriminaltekniker anno 1700, vad det nu är, slutet på 1700-talet. Att göra en brottsplatsundersökning iklädd krinolin.
Ja, det hade varit mäktigt.
Fiffa. Och jag skulle stå i mitten bara som ja. Herman Lindqvist och ja, säga det. Olika saker.
Och vara jätteväckt. Och snustorr.
Fy fan. Att de inte köpte det här är ju
ja,
ett
att de
under.
Stekte den här idén. Jag tycker ja. Fortfarande den är bra.
Stekte slash nodde.
Ja.
Nu går vi vidare.
Nåväl. Hörrni, vi ska bekanta oss alltså med Gustav den tredje som föddes 1746 på Riddarholmen i Kungshuset. Gustav den tredje var son. Det kommer lite historia också på köpet här. Det tycker jag är härligt ändå. Mm. Son till Adolf Fredrik bra. Och Lovisa Ulrika av Preussen. Och Gustav den tredje var väldigt... Alltså han växte ju in i en familj. Det låter ju konstigt när det liksom är... Mm. Ja, men och uppfostrades väldigt franskt. Han pratade ju naturligtvis franska flytande och även liksom som verksam i Sverige och levande i Sverige så att säga. Och han utvecklade ett stort intresse för kulturen och för konsten och teatern.
Ja, han kallas ju teaterkungen.
Exakt, exakt. Mm. Men så var det lite på den här tiden, alltså lite trender kring hur mycket makt som kungen egentligen skulle ha. Och Gustavs föräldrar tyckte att kungen hade alldeles för lite makt nu för tiden. Och Gustav var inte sämre än att han tog lärdom av detta. Han ville ha lika mycket makt som sina föregångare. Och då gjorde han någon form av snudd på statskupp. Alltså han samlade riksdagens ledamöter och la fram ett nytt lagförslag då som någon slags ny ordning för kungens makt, helt enkelt.
Mm.
Och han dirigerade också ledamöterna hur de borde rösta. Dessutom hade han placerat ut soldater runt om hela riksdagshuset med kanoner riktade mot rikssalen. Som någon slags liksom ganska oskön påtryckning. Management ja. By fear får man väl ändå säga.
Ganska tydlig.
Ja. Och kungen hade naturligtvis också medsvurna i riksdagen. Det fanns ju de som liksom var på hans sida. Och när då riksråden låstes in så fattade man ganska snart beslutet att gå liksom kungens vilja till mötes. Och han förklarade, det här, nu kommer ett citat. Eftersom man inte stod ut med den olidliga aristokratiska despotismen så skulle nu en ny författning gälla som skulle ge kungen en större makt än adeln. Mm. Så sagt och gjort, kungen skulle nu få styra riket. Det var så han då kom till makten rent liksom formellt. Han fick också själv bestämma vilka som skulle vara riksråd. Ledamöterna sa ja till en massa förslag, eller massa egentligen förutbestämda kriterier som skulle uppfyllas, mer eller mindre. Men han fick också vissa förhållningsregler, bland annat så fick han inte starta anfallskrig utan att ha fått det sanktionerat av riksdagen. Så det fanns också vissa, liksom, vad ska man säga, hållpunkter för honom att ta hänsyn till i sitt regerande av landet.
Men alltså, så, som jag minns inte jättemycket för mina historielektioner, därför att vi hade en sån bedrövligt tråkig tid där.
Yeah.
Men som jag menar, i övrigt så var det, det handlar ju frihetstiden. När, alltså, för kungar har ju bestämt i alla tider, men det skulle ju glida över från att vara mindre kungamakt. Men det gillade ju inte han. Utan det,
nej,
var på det sättet som han bara, nej, kungen ska fortfarande. Det var inget nytt att kungen ska bestämma, utan han ville att det skulle vara som det alltid har varit.
Ja, men det skulle man väl kunna säga, men sen så tyckte han att adeln hade för mycket att säga till om. Antagligen så såg han väl adeln som inflytelserika, mäktiga personer som kanske kunde vara ett hot mot honom.
Konkurrens.
Konkurrens, precis. Och adeln hade ju varit liksom, hade haft liksom en stark status, får man väl ändå säga. Men i och med att det här skedde då 1772, så kom ju det här att innebära fördelar för medelklassen. Och Stockholms borgare gick ut på gatorna och jublade och var glada för detta. Han fick en titel också. Den här tycker jag är lite rolig när han kom till makten. Du ska få höra nu Gustav den tredjes fullständiga titel.
Oj,
Gustav, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes konung, arvinge till Norge, hertig till Schleswig, Holstein, Storman och Dittmarschen, greve till Oldenburg och Delmenhorst. Alltså, det, tänk dig det
visitkortet. Rullgardina, Victualia, Efraimsdotter, Långstrump.
Det var kanske här inspirationen till Pippi föddes, vem vet.
Fan, han var stökig. Vilket långt visitkort han måste ha.
Otroligt stökigt. Han kan ju knappt ha känt till alla
han
de här.
Han får gå och ta med sig blädderblocket ut på stan när han ska dela ut.
Ja. Flanellografen. Ett gäng reformer meddelades nu. Främst så drabbade ju det här då adeln, vars privilegier i ganska stor utsträckning sanktionerades, drogs in. Spannmålshandeln blev fri. Man införde förbud mot hembränning, och det blev naturligtvis inte så populärt hos bönderna. Men de gynnades å andra sidan på andra sätt.
Stopp!
Ja.
Får jag bara komma in med en liten grej? Vi är ändå krimpoddarnas krimpodd. Just nu är det historielektion. Ja. Men kommer du ihåg när du gick på polishögskolan, som det då hette, polisutbildningen? Kommer du ihåg det här dilemmat som verkar, det var så på min tid, det var säkert så på din tid, för det är nämligen så fortfarande, det här, nu ska du bli polis, vad gör du om du har en kompis som sysslar med hembränning?
Ja, just det, ja.
Var det ett spörsmål som ni var tvungna att ta redan?
Ja, jag vill minnas det. Man fick ju, det fanns ju några olika såna här etiska liksom dilemma, klassiska, varav
men
det var
WhatsApp
ju.
Men med det, jag kan komma på ett gäng andra. För att jag har nämligen en kompis vars dotter går på skolan nu.
Ja.
Exakt samma fråga nu.
Är det?
Nu är du polis och du har liksom skyldigheter. Vad gör du om du har en kompis vars föräldrar bränner rödtjut på toa?
Ja.
Alltså,
men alltså, för det första, existerar det ens idag?
Alltså, norrlänningarna i min klass, de låg ju lite mjugg.
Jo.
Ja.
Men det här, när du gick på skolan, det är ju för fan ett halvt sekel sen.
Det är
ungefär
någonstans vid Lützen.
Ja.
Nej, jag fastnade där när du sa hembränning. Det verkar vara liksom det största problemet. Så här, hur ska våra nutidens poliser göra med deras hembrännande kompisföräldrar? Ja, nåväl.
Nåväl. Det, kort sagt, det var en massa olika reformer som genomfördes, och det här retade upp alla stånden i Sverige. Alltså, han skaffade sig liksom ovänner lite överallt. Det var ingen som fullt ut gynnades av egentligen att Gustav III kom till makten, kan man väl säga. Och han tyckte ändå det var angeläget att liksom ha en god relation till adeln. Det gynnade honom inte att ha hela liksom det segmentet av befolkningen mot sig. Så han trodde någonstans att om jag genomför ett framgångsrikt krig så kommer det säkert gynna mig. Och därför kom en svensk stöt i form av ett anfallskrig mot Ryssland.
Ja, just det. Ja. Det gick inte så bra, va?
Nej, det gick inte så bra. Det misslyckades. Nej. Man tänkte sig att man skulle inta Sankt Petersburg, vilket inte föll väl ut. Och inte nog med det, det var också olagligt. Därför att han hade ju svurit ed på att få, så att säga, tillstånd att starta anfallskrig när han kom till makten. Så att han gjorde ju det här inte heller så schysst, som det heter.
Nej.
Det var helt enkelt så att antingen hatade man Gurra den tredje eller så beundrade man honom. Han lyckades reta upp folk. Och det här resulterade i att det började bildas små motståndsgrupper där ute i landet som helt enkelt ville avsätta honom och liksom återinföra då frihetstidens statsskick. Och där kungen hade en betydligt svagare position i samhället än vad det verkade som nu. Och med det sagt så går vi på paus.
Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Anna håller på att gå igenom... hon har nu haft en liten historielektion bara för att vi ska landa i lite var vi befinner oss i historien innan vi kommer in på själva det här krimcaset. Men kan jag få dra en liten fun fact om Gustav den tredje?
Jaha, absolut.
Det här är en av de sakerna, en av de två sakerna kanske kommer ihåg om Gustav den tredje. Det kan också vara fel. Det är ju någonstans 90-talet som jag fick där till mig.
Ja, ja.
Men Gustav den tredje tussades ihop med någon prinsessa från något annat land.
Ja.
Det var ju så man liksom skapade allians mellan länder. Man tussade ihop prins och prinsessa. Och sen blev de gifta, de skulle skaffa barn.
Ja.
Men han var inte alls intresserad, såg ju flera år. Och sen när det var så här, nu måste ni fan skaffa barn, då visste han ju inte hur man gjorde. Så han gick ju in där, han blev ju instruerad från någon annan snubbe hur man skulle göra för att, så att säga, det skulle bli till ett barn. Ja. Och sen jag minns det här. Ja. Och då gick han liksom in och så stod de utanför typ och lyssnade och väntade. Och så kom han ut så bara, nej fan, jag vet inte hur man gör. Så då fick den andra snubben följa med in.
Nej.
Så att han hade liksom en person som
en liten...
tänkte dåtidens knull-PT.
Personal fucker, eller vad heter det?
Som liksom fick stå och såhär, det är där den ska in. Och sen så ut, och sen in. Och sen får du jobba på lite här nu.
Och men gud, jag blir så förvånad för att det går ju, alltså, det ligger ju inte riktigt i linje med hans vilja att bli en envåldshärskare. Han borde ju vilja sätta barn till världen och säkra den
tronföljden. Ja, men liksom, det är svårt att man inte vet hur man gör.
Ja, då är det ju, det är lurigt förstås. Det här är ju...
Ja, du kan gå vidare nu.
Ja, jag ska ta er nu till själva händelsen i fråga. Och den äger rum då 1792. Och som jag sa före pausen så hade det nu bildats liksom sammansvärningar som ville undanröja kungen. Och det var han mycket väl medveten om. Han visste att han levde farligt. Men han gav sig ändå iväg den aktuella kvällen, det vill säga 16 mars 1792, till en maskeradbal på Kungliga Operan, som han för övrigt själv hade grundat några år tidigare.
Mm. Den är med i boken.
Just det, det är den. Han gick då in till sitt lilla privata kabinett på operan för att liksom invänta rätt ögonblick att beträda operasalen. Och plötsligt så knackade det på dörren och han får motta ett brev där det står: vad du än gör, gå inte ner på den förbannade balen, för då kommer det hända något hemskt.
Oj!
Och då hade han i sitt sällskap...
En varning!
En varning, precis. Mm. Och då hade han då i sitt sällskap baron von Essen att rådfråga. Och han avrådde kungen från att delta i maskeradbalen. Varvid kungen svarade, ska de få tro att jag är rädd?
Ja.
Så han bestämde sig då att armkrok med von Essen, träda in i salen och först på avstånd lite grann betrakta hur gästerna då dansade och hade det trevligt. Och Gustav III hade en mask för ansiktet och en svart stor mantel över axlarna i någon form av taffligt försök att liksom maskera sig, vilket ju var fullständigt...
Men det var väl ändå en maskeradbal?
Ja, men det var ju det. Men för honom var det ju kanske synnerligen viktigt att liksom verkligen vara maskerad. Men det sägs i historieböckerna att förklädnaden var ganska tafflig.
Fan, han skulle ha gått på Penicillens doktor spåret.
Ja, det skulle han gjort. Det hade varit säkrare kort. Efter en stund han hade stått och blickat ut över salen här, så vänder han sig till von Essen och säger: nu hade varit tillfälle att skjuta. Kom, vi går ner. Maskeraden synes ju glad och trevlig. Så han gjorde väl någon form av safety check då.
Mm-hmm.
Vad han uppfattade det som i alla fall. Så han beger sig ner i vimlet här. Och väldigt snabbt så händer då det som sen ska skrivas in i historieböckerna. Plötsligt så omges de gruppen av ett antal svartmaskerade herrar i dominodräkter och masker. Mm. Och ett pistolskott viner genom luften och någon utbrister: elden är lös. Och det här orsakar ju naturligtvis förvirring och panik i salen. Kungen, han utbrister: jag är sårad, aj aj, lär han ha sagt. Och han brann i skjorttyget.
Varför känns alltihopa som en pantomimteater med Charlie Chaplin? Ja, okej.
Okay. Ja, han brinner först, kungen. Därför att han har ju skjutits och träffats i ryggen och det har satt fyr på kungens kläder. Så von Essen slänger sig över konungen här för att släcka ner elden till att börja med. Och sen förflyttades kungen till en bänk och strax därefter åter upp till sitt lilla kabinett. Där han fick då lägga sig ner på soffan och invänta att läkarna skulle anlända då. Mm. Och det beskrivs av von Essen senare att hela den här soffan där kungen låg och väntade in läkarna, den hade liksom varit fullt besudlad med blod. Så det var nog en ganska elak skada han fick. Nåväl, man kastade på honom ett förband inför då att kungens vagn skulle anlända och han skulle få krafter att ta sig till vagnen och sen vidare till slottet. Jag kan säga också, jag har hittat bilder på kläderna. Och kan konstatera att skottet har alltså gått in strax till höger om medellinjen i ländryggspartiet. Så den har inte träffat ryggmärgen vad det verkar, utan den har precis missat den men gått in då strax till höger om den. Och det är ett ganska rejält hål in i alla lager som han bar.
Jag älskar att du benämner liksom medellinjen i en kropp.
Ja, men mitten då, eller?
Ja, ryggraden typ. Ja, brukar sitta i närheten
till mitten. Höger om ryggraden. Det hade funkat att säga också såklart.
Ja.
Men visst, efter visst mankemang så lyckas man föra kungen ut i vagnen. Han var tagen av det som hade hänt och att han var skjuten. Men han hade liksom modet uppe, beskrivs det. Han var inte så bekymrad över det här utan trodde att det hade ändå slutat ganska väl.
Kulan var kvar eller? I kroppen?
Ja, ja, ja. Kulan var kvar. Och det som hade följt med kulan in.
Just det.
Däremot skakningarna i vagnen till slottet lär ha varit fruktansvärt plågsamma för kungen. Men när de kom fram till slottet och skulle bära in honom igen, så antog han enligt en svensk greve, greve Hamilton som var med på färden, en glad och lugn uppsyn. Han hälsade och tackade alla människor med vänlighet och talade med alla som kommo i hans närhet med den godhet och det behag som han så väl förstod att använda då han ville väcka deltagande eller hänförelse.
Men,
och vidare så sa han: var inte så förskräckta. Ni vet vad det vill säga att vara sårad. Det här är ingenting. Det gör inte alls ont. Det gör inte ens ont.
Han vill ju inte gå ur karaktär någon gång. Han nej, vill inte visa sig rädd och han vill inte visa sig skadad.
Eller svag. Nej, precis.
Nej, det är tråkigt att mansnormen var så stark på 1700-talet.
Den verkar vara oerhört stark redan på den här tiden.
Jag tycker också att det är roligt att mansnormen var stark då. Den är ju så att säga, den verkar gå genom seklerna. Men samtidigt så det här är ju en tid när männen utan tvekan var liksom sminkade i vitt puder och rosa rouge och klackskor och volang.
Och inte visste hur man utförde ett samlag.
Nej.
Just det.
Nej. Nej. Så, ja. Spännande. Det är en spännande, det är alltid kul med
historia. Låt oss konstatera att mansnormen har haft en oerhörd överlevnadspotential genom seklen.
Ja. Mm. Stamina, den har stamina.
Den har en uthållighet som få andra saker har, eller företeelser.
Mm.
Kungen befallde att mördaren skulle gripas men inte skadas. Så att här tillfördes ju nu snabbt en utredning som syftade till att försöka gripa den som hade försökt mörda kungen.
Och men jag uppfattar det som att de ställde sig en hel ring runt med en sköt, men det känns ju som att det finns ett par medgärningspersoner.
Ja, exakt. Det är ju det man kan tänka och tro. Jag tror att de flesta känner igen namnet Ankarström, att det var han som fick bära skuld för detta. Men frågan är, var det han och vad var det som gjorde att man trodde att det var han? Det rusade in soldater nu med bajonetter. Efter att kungen skjutits och blev placerad på den här bänken så rusade det ganska snart in soldater med det vi idag skulle kalla för förstärkningsvapen, men som då var bajonetter.
Dåtidens MP5.
Just det.
Ja.
Och de slog en ring kring publiken, kring alla deltagande gäster vid maskeradbalen. Baron Klingspor, han antecknade namnen på de närvarande. Och på nolltid hade man tillkallat även polischef Liljensparre. Så det man gjorde var att stänga dörrarna snabbt. Så att man skulle försöka hålla då människor på plats i den här lokalen. Men innan detta skedde så visste man att det var ungefär 10-12 individer som hade hunnit liksom dra, schappa. Men det var väl ändå ett ganska kvickt agerande, var det inte det? Alltså, tanken är ju god att ingen får lämna lokalen, vi måste förhöra folk och prata med folk.
Alla lite frysa läget.
Frysa läget, ja, precis.
Det är rimligt.
Alla blev naturligtvis också tvungna att plocka av sig sina masker och vänta på att få sina uppgifter upptagna då, nedtecknade innan de fick lämna lokalen. Och snart så, ja, man började med att förhöra baron von Essen. Ni vet han som hade haft sällskap med kungen ner till salen. Och så här säger von Essen. Klockan 11:45 på fredagskvällen hade kungen och jag, båda maskerade, gått ner till teatern. Kungen tog mig under vänster arm och de Besch, jag vet inte vem det var, gick på kungens andra sida. På så sätt gick vi runt teatern ett helt varv och en bit på det andra varvet. Efter det gick kungen och jag ut i foajén och sen ut till teatern igen. Trängseln ökade och jag blev tvungen att gå framför kungen för att bana väg. Dock utan att släppa hans arm, hur nu det skulle ha gått till. Aja. Vi gick långsamt framåt. Jag hörde skott avlossas och vände mig genast om för att se varifrån skottet kommit. Då ropade kungen aj, kastade sig åt sidan och sa att han trodde att han hade blivit skjuten i ryggen. Jag hjälpte kungen till en bänk och upptäckte glöd i kungens kläder som jag dämpade med handen. När skottet avlossats och jag märkte att kungen var sårad så ropade jag att dörrarna skulle stängas. När kungen suttit en stund på bänken sa han att han kunde gå. Jag erbjöd min högra arm och sen mötte de Bechos och tog kungens andra arm. På så sätt ledsagade vi kungen till hans kabinett då. Och läkarna tittade nu på skadorna för att försöka bedöma allvarlighetsgraden i den eller dem. Och de, inledningsvis så trodde man inte att de var särskilt livshotande. Och låt oss inte glömma att det här äger rum i slutet på 1700-talet. långt, långt, långt ifrån dagens moderna kirurgiska tekniker och diagnostiska metoder och allt det där. Vilket ju
de konstaterade att huvudet och kroppen satt ihop och därmed var de ungefär inte livshotande.
Det är också tack vare den utvecklingen som vi faktiskt har en statistik över det dödliga våldet som inte är ändå i vissa avseenden förskräckande hög. För att den hade kunnat vara betydligt högre om vi hade levt i ett utvecklingsland eller som sagt på 1700-talet faktiskt. Mm. Sen ska ingen behöva dö av dödligt våld, men du förstår vad jag menar. När man tittade närmare på skadorna så visade det att pistolladdningen som bestod av två kulor, hagel och spik trängt djupt in och skadat ädla delar av kroppen. Och det var omöjligt att plocka ut kulorna. Kungens kirurg, överdirektör Tel, han lyckades, citat, endast uttaga några små spiknubbar. Under hela den plågsamma operationen höll konung mig i handen, vilken han då och då hårt tryckte. Några gånger förvreds hans ansikte, men inte ett skrik. Ingen klagan undslapp honom.
Ja, fast det där har han ju pröjs för att säga.
Ja, det borde han ju ha. Det är ju som har hänt extra, står det. De vill ju ha,
alltså, vad som än har hänt i kungens rum så kom ut och bara, han var så duktig, modig, stark, gnällde inte. Så att alla de här, för det jag tänkt, alla de här citaten, och han hälsade glatt och var trevlig och artig. Nej.
Nej,
det är inte rimligt. Utan då, det här är ett gäng liksom fluffers som har som yrke att säga att kungen är the brave one.
Att han är, ja, precis, det är klart, ja. Mm. Ja, allt
det är deras enda jobb.
Ja, sant.
Ja.
Sant.
Åh, alltså, nu kan kungen inte ligga. Det kommer ut. Åh, jag har aldrig sett någon ligga så bra. Åh, vad bra han var.
Han mår så bra. Han, ja. Jag har aldrig sett honom mer.
Nej. Och hon mår så bra. Ja. Ja.
Nej, alltså jag tror att verkligheten var, som du är lite inne på, en annan än den som man gick ut med liksom i det offentliga rummet. Därför att det beskrivs, ja, men, samtidigt.
Rimligtvis.
Ja, det är klart. Han är skjutit,
alltså, om du har liksom en. Ja, exakt. Om du har, inte vet jag, gång 7, fack 5 på Bauhaus. Allt som ligger på det in i din rygg. Ja. No fan. Nej, han var så artig. Nej.
Så vanligt. Nej, men nu är du inte.
Nej.
Nej, alltså för er som inte är särskilt medicinskt bevandrade så är det ju så att vi har ju en barriär, ett immunförsvar liksom i olika nivåer i kroppen, varav huden är vårt viktigaste. Så när liksom något främmande material kommer in, alltså bryter den här barriären och in en värre i liksom inre organ och i djupare vävnader, då kommer ju kroppen reagera med inflammation och till slut infektion. Och det här kan man ju dö av i form av blodförgiftning och annat. Och det beskrivs, det sägs att det började ju vara då det här såret han fick efter skjutningen. Och det lär ha luktat så fruktansvärt illa i kungens sängkammare där han vårdades, så att man fick sprida eau de cologne för att försöka, så att säga, motverka den här odören.
Ja, för det vet man ju att det finns ju ingenting som är äckligare än äcklig doft än när man försöker blanda upp det med en god doft. Alltså det blir en additionseffekt som är.
Det är en fusion man ska undvika, alltså.
Ja.
En purulent.
3 dagars svett plus Fahrenheit.
Just det, en purulent abscess toppad med Fahrenheit. Nej, fy fan. Nej. Och det här var ju en besvikelse samtidigt för de sammansvurna att kungen fortfarande levde liksom 5 dagar senare, en vecka senare, 10 dagar senare.
Men var det någon som tog på sig det?
Nej,
eller?
Inte än. Okay. Nu får du sitta lugnt i båten, Ljungdahl.
Nej, men jag tänkte, eftersom det var en besvikelse, vem uttryckte besvikelse?
Ja, besvikelsen var ju, ja, det var ju de sammansvurna. Det hade ju inte gått som de hade tänkt. Det skulle ju till en revolution nu, för kungen skulle ju dö. Och sen så skulle ju någon slags ordning återställas.
Mm.
Och så blev det ju inte, såklart. Och det som blev inriktningen då för de sammansvurna, det var ju att försöka dölja sin delaktighet istället i det här. För att nu anade man ju att de kanske till och med skulle eftersökas och kunna gripas och avrättas för att ha försökt mörda kungen. Och det här medförde ju naturligtvis att på slottet så säkrade man upp med mycket fler soldater. Och, ja, du förstår, stadstullarna, där satte man vakter och man patrullerade och sådär. Kungen skulle i alla fall avlida i sviterna av den här skadan i just blodförgiftning och lunginflammation 13 dagar senare, den 29 mars 1792.
Fan, i Paradis. Höll sig liv länge.
Ja, verkligen. Ja. Utan antibiotika och allt det här. Mm. I paradsängkammaren på Stockholms slott. Och hans sista ord lär ha varit: jag är så sömnig och jag vill försöka vila mig lite grann. Och sen avled kungen. Polismästare Nils Henrik Aschan. Det är ett namn som förpliktigar. Mm. Mm-hmm. Liljensparre. Han var ändå på hugget. Han hittade nämligen när han gjorde någon liten light-brottsplatsundersökning i operasalen 2 stycken pistoler som mördaren verkade ha kastat ifrån sig och en dolk som antagligen skulle ha fullbordat då mordet. Och jag antar att du är lite nyfiken på vad det var för vapen, Lena Ljungdahl.
Ja, jag tycker det låter som att de hade planerat en hel jävla PDV-attack här, men man skjuter väl typ en gång med dem där. Det går inte riktigt att ladda om lite snabbt och kvickt.
Nej, nej. Berätta. Precis. Alltså man måste ju ladda om de här gamla vapnen manuellt. Vi pratar om picadoller med flintlåsmekanism. Och det här, det liksom, nu är vi ner på ganska en hög grad av nörderi. Men det här bygger ju på att den här flintstenen ska kunna slå till mot ett eldstål så att det bildas en gnista som sen i nästa steg kan så att säga antända den lilla krutladdningen och till slut få till en avfyrning.
Mm.
Man måste som du sa ladda om manuellt och det är ju ganska mäckigt för att du ska alltså mata det här vapnet framifrån med krut och en kula och vadd som liksom innesluter hela den här laddningen så att det inte liksom trillar ut genom pipan innan den hinner avfyras. Och det kanske var därför man hittade just 2 vapen, alltså att man hade med sig 2 laddade vapen in. För att vara
vore det inte
säker.
Bra om vi kunde bestämma att nutidens gäng som skjuter, de får bara använda sig av den här typen av vapen?
Ja, det sjuka är ju att den här typen av vapen existerar ju där ute. Alltså att det går ju att orsaka bevisligen ganska stor skada med de här vapnen. Så vi stöter faktiskt på även dessa.
Men det vore skönt om det tog 8 minuter att ladda om.
Ja, ja, absolut. Att man bara har bokstavligen talat en one shot, så att säga.
Ja.
Mm. Det hade varit bättre. Helt klart. Vad gjorde Liljensparre med den här informationen då? Jo, han tillkallade nu alla pistolsmeder i hela Stockholm. För att se, var det någon som kände igen pistolen här? Och det var det. En av dem kände igen pistolerna så som pistoler som han själv hade renoverat, lagat åt den 30-åriga kaptenen Johan Ankarström. Och det här resulterade då i ett gripande och det krävdes inte några långa utdragna förhör innan han vek ner sig Ankarström, utan han erkände sig skyldig redan vid första förhöret. Och han tillstod att han hade varit med i en sammansvärjning mot kungen.
Mm.
Ja.
Alltså det var ju så perfekt. Du var så nära nu.
Ja, det var så nära.
Det Anna försökte säga var, efter sin sista punkt så hade tänkt Anna säga så här: och efter pausen så kommer ni få höra vad utredningen tog vägen då, nu när man hade en huvudmisstänkt.
Yes.
Välkomna tillbaka igen till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Med Anna som sitter absolut och håller i ratten och tar oss igenom ett känt ärende, men där väldigt många detaljer kanske är nya för oss, eller så har ni en lucköppning från någon härlig historielektion. Men Ankarström har precis vikt ner sig i förhörssituationen och erkänt att det var han som höll i vapnet.
Ja.
Vad hände då?
Och, men på den här tiden så fick man då i en sån här situation fullborda en så kallad bekännelseskrift. Och det tillämpas ju än idag i vissa delar av världen. Jag vet inte om det sker i Sverige. Alltså att man får själv skriva ner sin redogörelse helt enkelt.
Ja, som i amerikanska deckarserier.
Mm. Ja, och jag vet inte om det är ett hittepå eller om det faktiskt existerar. Och jag kan någonstans tycka att det kanske är ganska smakfullt. Det kanske är smart till och med. Om man nu har en person som erkänner att den först själv får faktiskt komma med en redogörelse. Sen kanske det inte...
Alltså det händer ju inte i Sverige, sådana här redogörelseskrifter. Däremot så om någon erkänner, då hugger man ju på den i förhöret och så säger man, berätta helt
jo,
själv.
Den kommer så. Ju fram, men ja.
Sen har vi också det här stöket i Sverige att det spelar inte så jävla mycket roll vad som sägs innan vi väl kommer till rättssalen. För det är ändå det som sägs där.
Ja,
så i USA kan man ju dynga fram den här, du har sagt att... Och då säger ju man i Sverige, ja, det var inte då. Det var då det. Nu säger jag det här. Så nu är det bara det ni ska lyssna på.
Mm. Oh, ja, du har nog en poäng där. Hur som helst, Ankarström redogjorde för att han hade varit otroligt nervös den här kvällen. Han hade varit så nervös att han nästan hade tappat sitt vapen innan han liksom hinner fram och avlossar det. Han hade smugit efter kungen och liksom makat sig fram då så att han hamnade i en position precis bakom honom. Och citat, sköt av det fördömda skottet mycket nära kungens kropp. Släppte sedan pistolen, förundrad över att ej se konungen falla. Jag ville då sticka honom med kniven, men bestört släppte jag den. Gick fram om konungen och ropade, elden är lös. Jag ville gå ut, men slapp inte ut. Trodde att rannsakning skulle ske. Släppte den andra pistolen ovanför trapporna.
Ja, så han var ganska bjussig i sin redogörelse.
Det får man ju säga, för att det han säger är ju helt i linje med vad självaste utredningschefen har konstaterat redan.
Mm.
Däremot så nekar han till att andra skulle ha känt till det här, utan hävdade att han skulle ha varit ensam om detta. Men man hade ju samtidigt information från olika källor, dåtida underrättelser som antydde att det hade varit fråga om en sammansvärjning med flera individer involverade. Och när han fick frågor om Ankarström vilka han hade umgåtts med sista tiden, då hade han svarat uppriktigt att Claes Horn och han hade umgåtts. Och när man förhörde Claes Horn så nämns en greve Adolf Ribbing. Ja, så att här fick man ju då lite utredningsspår att dra i. Och när man funderade på Ankarströms motiv så var det bland annat att kungen hade ju börjat stöka lite grann med valutafrågor i sina reformer, vilket hade drabbat Ankarström ganska hårt, för att han var låntagare som då hade förlorat mycket pengar på detta. Mm. Och det bland flera skulle ha varit ett motiv. Han lär också ha försökt vid flera tillfällen tidigare att förgöra kungen, men inte lyckats. Men, man började ju rikta in sig på Horn och Ribbing också, och det visade sig att man kunde klarlägga att Ankarström hade gått tillsammans med Horn och Ribbing till maskeraden. Man lyckades på olika sätt knyta både Horn och Ribbing närmare både Ankarström och mordet på kungen. Och man förstod att Ankarström var liksom den svagaste länken. Han var ganska vek trots allt. Och när de tryckte på honom om att de skulle göra husrannsakan hemma hos Ankarström och få möjlighet att träffa hans barn, så bad Ankarström att han skulle ställa upp på vad som helst om de kunde lindra hans familjs lidande i det här. Att Ankarström nu satt i den positionen han befann sig. Och till slut så bröt Ankarström samman och utbrast, visst är Horn och Ribbing med i saken. Och det här blev då resulterade i en ny sån här bekännelseskrift där han redogjorde för i princip alla omständigheter kring mordet, inklusive hanteringen av pistolerna och vem som hade vilken roll av de här tre. Det var fler namn som dök upp, i utredningen och man utredde en massa olika individer. Bland annat en Johan Ture Bjelke som föreföll delaktig. Men innan han kunde gripas och förhöras så tog han sig en giftbägare den 22 mars 1792. Det blev ju sen en såklart... Jo, jag ska nämna det här också. Det här varningsbrevet som hade lämnats till kungen, som du kanske minns.
Mm.
Det visade sig ha lämnats av en sockerbagardräng.
Oj, vilken
och
titel. Ja.
Genom att förhöra drängen så kom han i kontakt med överstelöjtnant Carl Pontus Liljehorn. Och han blev också, kom också att misstänkas i detta. Så att, och du hör ju vad det är, det är en överstelöjtnant och det är ganska prominenta individer som har varit delaktiga i det här. Och han greps.
Det är varenda människa på Noppes.
Ja, men lite så. Och när han greps så började han också bekänna saker. Och angav i sin tur ytterligare individer så som delaktiga i mordet på kungen. Även kungens egen bror, hertig Karl, den blivande Karl den trettonde, blev misstänkt i utredningen. Och om jag förstått det hela rätt, jag har läst ganska mycket sista dagarna, så lär han inte bara ha varit, alltså han, med säkerhet ska han ha känt till mordplanerna. Sen hur delaktig i själva kuppen han har varit, det vet man inte. Men det finns mycket som talar för att han i vart fall har varit medveten om att det skulle hända. Han var till och med så bestämd att han beordrade alltså polisutredningen att inte grotta vidare i detta. Och det kanske var för att hålla misstankarna mot honom själv borta. Sen var det ju så att Sverige är ett litet land och alla högadelsfamiljer är mer eller mindre bekanta med varandra. Och nu var det ju flera från adeln som var involverade i den här sammansvärningen. Så det här kunde ju liksom resultera i större problem så att säga än att lösa mordet på kungen. Ja, det blev till slut en rättslig prövning av detta i alla fall. Och man beslutade sig för att göra ett begränsat antal individer skyldiga. Alltså Ankarström fick stå som syndabock inför folket.
Mm.
Och det var det jag menade när vi pratade inledningsvis här om att det är ju Ankarström vi förknippar med det här. Men vi kan faktiskt inte vara helt säkra på att varken att det var han som avfyrade pistolen. För vi hade inte de möjligheterna då att försöka visa det rent forensiskt.
Får jag fråga kriminalteknikern?
Ja.
Vad hade man runt 1700-talet att tillgå kriminaltekniskt?
Egentligen ingenting mer än liksom jämförelser. Makroskopiska jämförelser av, vad ska man tänka sig, avfyrning av ett visst vapen med en viss ammunition ger den här typen av utseende på en skada. Eller det här tillhygget kan orsaka en skada med det här utseendet. Alltså spår kunde jämföras med i princip förstoringsglas.
Ja, okej.
Okay. På den nivån. Vi hade ju inga kemiska laborativa metoder.
Inga ljuskällor.
Nej, det var dåligt med det. Det var dåligt med det. Det var
stearinljus man hade.
Ja, lite så. Däremot så har vi ju många gånger i podden konstaterat att uppfinningsrikedomen måste ha varit enormt stor redan på 70-talet. Alltså, trots allt så tycker jag att den här utredningen vittnar om ett ganska sunt synsätt på hur man bedriver en utredning om då först mordförsök och senare mord. Ankarström dömdes som sagt, men och Ribbing och Horn dömdes till döden förvisso, men de benådades och landsförvisades på livstid. De fick aldrig återvända till Sverige, så de dömdes förvisso, men de slapp ju dödsdomen då. Ja, och några andra medskyldiga, de hamnade på Karlstens fästning och Varbergs fästning på livstid. Men man är övertygad om att den egentliga listan över individer som var delaktiga i det här mordet var betydligt mycket längre. Ankarström då, han dömdes till skamstraff och dödsstraff. Jämte förlust av gods och ära, även ska mista högra handen, halshuggas och steglas. Sedan han likväl förut till straffets skärpande 3 dagar å rad på särskilda stadens torg stått 2 timmar i halsjärn på Chavott och därpå av böden med 5 par spö blivit hudstruken. Det är en fin dom, va?
Ja, men det här han kördes ju från torg till torg och spöades, och sen så fick människor spotta på honom om man ville, så kördes han till nästa torg och sen till nästa, och sen styckade de upp honom och spätta upp honom, så att det liksom
ja. Han kom ju sedan då att avrättas den 27 april genom halshuggning. Ja, reflektion, Lena, över detta i mitt tycke är väldigt intressant ändå, rättshistoriskt fall, måste jag säga.
Ja, dels reflektion är tack, Anna, därför att det är alltid kul att få en liten bit av historien, och det har jag ju sagt till dig tidigare. Det är ett av de, liksom, en av de sorger jag har, att inte historieundervisningen i skolan var bättre. Därför att det är så jävla intressant och viktigt att kunna sin historia.
Verkligen.
Men jag sov mig igenom all historieundervisning av olika anledningar. Och det är jag glad för i vuxen ålder, att man kan liksom nibblas i den i lagomma portioner. Men jag tänkte som du, det här med att de stänger dörrarna, alla ska föras, de tänkte ju utredning rätt tidigt.
Ja, de kontaktar pistolsmeder i Stockholm. Alltså, de gör ju mycket som vi faktiskt idag hade gjort.
Ja, absolut. Sen tror jag kanske att de har eventuella förhörsmetoder. Jag gissar att det var fler personer som erkände saker då.
Just det.
Som oskyldiga än nu.
Mm.
Och sen är det lite så här, med tanke på herrarna som ändå, det var ju mycket von Schnabel och von Schnabel i det här gänget.
Ja, men det var det ju. Det var ju fint folk, så att säga, som hade gått samman och genomfört detta dåd.
Detta ska jag tänka på nästa gång jag går på operan.
Ja, vet du, det tänkte jag när jag satte mig in lite grann i det här rättshistoriska fallet, att det hade ju varit läckert att få liksom besöka operan och få en detaljerad beskrivning av
var och
var hittades pistolen och allt det där. Och sen ska jag gå, har jag bestämt mig för att jag ska göra ett besök på Livrustkammaren.
Just det.
För där kan man faktiskt se masken och kläderna som Gustav III bar den här kvällen. Intressant.
Undra om det var liksom en kränkning av dem också. Han mördades liksom på sin egen
tillställning och plats. Ja, just det, då har du rätt i. Ja, men det var väl också, gav ju en möjlighet att komma nära kungen, så att säga.
Ja,
också.
Det är ju nästan dramaturgiskt liksom en dramaturgisk perfektion.
Ja.
Alltså maskerad. Om man om man är under mordhot, så är det nästan att be om det och bjuda in till maskerad där alla gärningspersoner kan gå maskerade. Alltså ingen vet vem någon är. Ja. Det är filmiskt.
Ja, men det är det verkligen. Jag tycker det är mycket i det här som är intressant. Också att han lyckas överleva nästan 2 veckor med denna extremt svåra skada. Alltså det är ju... Ja, intressant. Och sen fick jag lära mig att man tydligen kan avlossa en flintlåspistol med 2 kulor. Det var nytt för mig, för han hade ju faktiskt beskjutits, sägs det, att det satt 2 kulor inne i ryggen på honom. Så det här ska jag genast ta med våran vapentekniker imorgon, tänkte jag. Diskutera i bikupa.
En rekonstruktion av Gustav III:s mor.
Ja,
kul. Det kunde inte din kollega se komma.
Nej, det tror jag inte.
När hen vaknar imorgon bitti.
Men du, ska vi ta lite samhällsinfo innan det blir en bjussig rövis?
Mm. Samhällsinformation imorgon. Nu ska vi se här. Nej, men det är väl lättast att hänga med oss på Instagram.
Ja.
Det är ju nu bara av ena minglet och boksamtalet och tidningsinhoppet och radio-tjofräset efter det andra. Och alltihopa kommer finnas på Ljungdahl och Inghedes Instagram.
Yes.
Vi har väl inget annat särskilt. Ja, det kanske finns. Jag vet inte ens om det finns någon liten biljett kvar. Men Göteborg, Jaycees är ju slutsålt.
Mm.
Men vi ska ju till Ystad Saltsjöbad 1 juni. Och sist vi hörde så fanns det typ under 5. Jag vet inte. Mm. Där kan det finnas någon biljett kvar när vi kör mordhistoria, mordmysterium.
Just det.
Mm. Nej, annars har jag inget annat.
Härligt. Så ge den till mig då.
Ja, här kommer veckans rövhatt.
Lenas rövhatt.
Du är ju inte en... Jo, men nu är du ju det, en hudvårds... junkie. Du har ju blivit det.
Junkie kanske. Det, alltså, vad är nivån innan?
Om du lägger
junkie
ribban vid att du använder hudvård.
Jaha, ja, då är jag en junkie.
Ja,
ja.
Jag har ju fått över Anna to the dark side med hjälp av Skinome. Men inte det vi ska prata om, utan när man är på Instagram, jag följer ändå ett par såna här konton. Lite hudvård, det dyker upp i det här flödet, folk som sminkar sig, lär ut olika.
Ja.
Och framförallt så följer jag ju såna här konton som, där de är så jävla, de kan sminka om sig själv till typ
men det är coolt,
Edward Scissorhands.
Ja,
det är tycker jag är jävla ballt.
Ja, alltså. Är
biometri.
Ja.
Men jag har gjort en notis.
Jaha.
När du tar hudkräm, eller låt säga foundation till ditt ansikte, hur gör du då?
Ja, det är ingen vacker syn. Jag har tänkt på det här faktiskt. För att jag är lite tafflig liksom, i alla fina rörelser egentligen. Oaktat att det handlar om att smörja in mig i facet eller borsta 4-7 så att säga. Det blir lite havs och slafs. Alltså, det blir det. Men jag tänker så här... Chop, några tryck i flatan.
Anna visar liksom att hon pumpar ut någonting på sin hand. Ja.
Och sen brukar jag gojsa in det liksom så att jag får en någorlunda jämn fördelning i händerna.
Nu och gjorde sen, det lite ont i mig, men absolut.
Och sen, puff, rätt upp i kvarkhåret.
Anna pumpar ut det hon har, oavsett om det är liksom hudkräm eller smink, till sin hand, pump. Och sen gjorde du en rörelse som inte på något annat sätt kan tolkas än att du smetar ut det på hela insidan av dina handflator.
Får man inte göra det?
Nej, men jo då. Du är långt ifrån rövhatten, veckans rövhatt.
Det var ju skönt.
Och sen så upp i ansiktet. Du vill liksom ha det jämnt fördelat i händerna för att sen få det jämnt fördelat i ansiktet.
Ja, exakt så.
Där skulle jag väl eventuellt ha en åsikt om att 90% av det du vill ha i ansiktet kommer att stanna på händerna.
Hur gör du då?
Ja, men vänta. Och skulle jag säga, med tanke på... man kan också vara lite rädd om produkterna. Det finns ju handkräm, så att säga, som du kan ha på händerna.
Just det. Det är
du behöver inte ha en 600 kronors foundation på insidan av dina händer. Det blir också lite tjorvigt när du sen ska göra en macka.
Ja. Eller, det blir det sällan, för mina händer är som fnuske allt som oftast. Så det försvinner bara. Ja.
Du ser också ut som en 10-dansare på insidan av händerna, orange. Nej, men jag är med i nästa hela vägen. Jag pumpar också ut liksom på fingret. Nu har ju inte vi några sådana produkter där man stoppar ner fingret och gräver i burkar.
Nej, tack och lov, det är ju vidrigt. Nej,
det är vidrigt. Utan pump. Men jag kanske inte kör hela handen, utan jag kanske tar från fingrarna och duttar och sen så ser jag till att det smörjs ut i ansiktet och inte i händerna. Men, nu kommer jag till rövhatten. Jag har gjort en notis. När jag kollar på Instagram på såna här människor som liksom livnär sig på att dutta saker i ansiktet till allmän beskådan. Nu för tiden verkar det vara liksom dödsstraff på att ta det på sin hand. Aha. De häller från... Nu gör jag en rörelse med min nässpray. De liksom, om de har en olja eller någonting, då häller de det...
Nej, men det går inte.
Rakt i ansiktet. Jo.
Ja, men...
Det är som att...
Du kan ju inte smörja in dig med glasögon på. Så att det är ju som att be om att hälla ner 600 kronors produkten i ögat istället. Det går ju inte.
Men det är här, jag har frågor till er över att ni som håller på så här. För det verkar vara, av alla hud- och sminkkonton, så verkar det vara en grej att om någonting är i formen flytande, då ska den från kärl till kind direkt, utan att passera någon annan kroppsdel. Och jag tänker, hur äcklig kan du tycka att dina händer är? Om du tycker att dina händer är jätteäckliga, då föreslår jag att du tvättar dina händer innan du börjar ta på dig själv.
Ja, och rimligen om du kör min metod så har du ju också tvättat dina händer ganska grundligt, kan man ju säga.
Ja,
precis, exakt. Innan. Ja.
Exakt. Men de häller, och nu visar jag här med min nässprayflaska. Då häller de på kinden. Det brukar landa någonstans liksom, vad heter det här?
Okbenet.
Mm. Ja. Mm. Då häller de på okbenet, och det är ofta så löst eftersom det är då en olika. Så det bara rinner ju ner. Och vad gör de då? Jo, då måste de ju upp med handen i ansiktet. Och då undrar jag lite grann om det inte hade varit bättre om du häller det på fingret och sen lite försiktigt klappar.
Du tror inte det här handlar om, men handlar inte det här om att skapa snyggt content då? Är det inte det?
Men det är inte snyggt. Nej. Det är som att få cum på kinden in public. Det är inte snyggt.
Och fånga upp det med handen.
Och fånga upp det med handen.
Det här skulle Gustav den tredje ha känt till.
Exakt.
Wow.
Nej, men
vad konstigt. Kan du?
Ja, nej, men jag är mest frågvis. Rövhatteriet ligger i att jag tycker att det verkar superdumt. Och också att det ser jävligt drälligt ut. Men jag är mest av allt fråg. Vad är grejen? Har du en burk? Då vill du inte stoppa ner fingrarna där, utan då brukar man köra en liten spatel eller något och sen upp. Då fattar jag att man inte vill ha ner fingrarna upp och ner,
absolut.
I samma jävla burk.
Nej.
Men de allra flesta hudvårdsprodukterna värda namnet är ju inte i burk. Det är ju inte är den tiden att när mamma spottade i mascara och sen...
Eller torka fiset med en disktrasa.
Men...
Det är inte det då att de vill visa hur produktens viskositet är. Så att säga, hur trög eller hur flytande den är liksom. Att de tänker att det är en viktig USP för produkten. Men då kan de ju...
Nej, men alltså,
det räcker
stora
ju då
smink...
att hålla liksom kärlet en bit från handen.
Ja, exakt. Du kan ju lyfta själv, låta fallet vara en decimeter innan du landar i handen. Ja. Om det är väldigt... Nej, det är stora sminkmärken, jag ska inte nämna några, men de kanske mest använda sminkmärket bland unga tjejer nu för tiden. Och så. Det ska liksom hällas ner på kinden. Och så ska det ju fångas upp.
Det är inte någon form av sexualisering. Det är inte liksom den grejen att det ska vara liksom läckert.
Men det är ju inte läckert.
Nej, men det kanske finns en tro om att det är det.
Jag vet inte. Jag tycker att det verkar super märkligt. Varför? För när du ändå har, alltså det är i princip omöjligt att sminka sig utan att röra sitt ansikte.
Ja.
Om jag skulle köra challenge på dig, imorgon skulle du sätta på allt ditt smink och du får inte nudda dig i ditt ansikte vid ett tillfälle. Och så är det så här, borsten nuddar ju. Och sen så nuddar den ju igen. Alltså det är så otroligt konstigt.
Nej, sluta med det där bara. Vi bestämmer det bara.
Jag kommer att skicka dig kanske 10 sådana
klipp. Ja, det här vill jag se. Jag har aldrig sett det här.
Och då måste de ju luta kinden åt sidan. Och så droppar de ju. Och sen har de handen under. Och så snabbt som fan måste de ju fånga upp det. För det rinner ju då längs kinden ner mot käkbenet.
Herregud, kära någon. Vad dumt.
Och med färg. Vill du inte ha färgen där den ska vara? Det är bättre att sätta dit den.
Jag undrar hur de gör med andra grejer. Mascaran, kastar de den i... Eller funkar det liksom? Det blir stökigt.
Det är jätteroligt. Hälla på sig mascara.
Ja, just det.
Ja.
Ja.
Ha en griptång som man har för att sätta på sig strumporna när man är skadad. Man tar läppstiftet med griptången och sen försöker
och så vinklar huvudet då 45 grader. Och sen är det bara tjoff in i plytet.
Dum. Det här är en trend som bara måste försvinna.
Ja.
Dumheter.
Definitivt. Definitivt. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Håll utkik på Ljungdahl och Ginghede och vi hörs om en vecka.
Bye bye.
Bye bye.
Podplay, en del av